Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Ja, ni vet, jag har ett nyhetsbrev som ni, ja, där ni får de bästa tipsen från mina gäster. Och den kommer ut en gång i månaden och det är också tips på mina retreats och annat. Och det får ni inte missa. Så är du intresserad av det, gå in på carolinorbeli.com. Ja, nej, nu vill jag egentligen gå på semester. Men alltså, podden går inte på semester för jag har förinspelat. Ni kommer kunna få lyssna. Det är mycket utmattningsresor och spännande gäster under hela sommaren, vilket känns kul. Podden för mig känns ju inte som ett jobb som det egentligen kanske är. Nej, det är mer som en hobby. Jag älskar ju att prata till er. Så jag kommer göra mina små försnack och ni kommer få höra hur jag har det. Och mina tankar och eventuellt om jag får till ett eget avsnitt. Men jag efterlyser lite spännande människor till podden. Helst inte yogalärare eller coacher. För det är de som tenderar att höra av sig till mig. Även om många är så enormt kloka och har enormt mycket att säga. Men jag skulle vilja ha lite mer bredd och undrar, känner ni någon som har utmattat ut sig eller gör någonting annat? Eller på grund av att den har mattat ut sig, eller någon som vill berätta om sin resa, eller bara spännande människor, eller kanske kunniga människor om hjärnan, eller hur man påverkar sina tankar, vad som helst. Ni får jättegärna gå in på carolinorbeli.com. Ni får gärna skicka ett mejl på caroline@prestationspodden.se eller connecta med mig på Instagram och skicka ett DM. Jag skulle bli väldigt glad och väldigt tacksam. Jag har hittat lite intressanta gäster nu till hösten och hösten kommer bli riktigt spännande. Ja, jag tänker, jag har haft mycket i tankarna på senaste som jag inte har fått ut på mitt Instagram. Men jag har det som är så tydligt nu bland när jag coachar och bland mina vänner och allting. Den här kvinnans roll, alltså den pratar vi om för lite i podden. Utmattning ofta beror på att kvinnan får jobba dubbelt. Jag har extremt mycket duktiga kvinnor som de sitter på jättebra jobb och tjänar jättemycket pengar, men deras män kanske är ännu mer framgångsrika, vilket gör att de får ta hela hemmet också och barnen, och det är liksom helt otroligt hur de får ihop det. Och det spelar ingen roll om man är framgångsrik eller inte, för man orkar inte jobba dubbelt. Som jag som har kontaktyrke, alltså som coach. Det är liksom, jag skulle aldrig palla att det var jag också som helt själv skulle styra ett helt hem. Men det gör ju många kvinnor fortfarande. Och jag tänker att det är ett viktigt ämne att ta upp nu inför sommaren. Så att ni inte står där hela tiden att det är ni som planerar varenda maträtt. Eller om du nu är man och har en osund, alltså ojämn roll. Att det är du som tar allting. För det är inte bara så att vi kvinnor, vi tar inte bara hemmet och det praktiska. Utan många av oss tar även det emotionella. Och det kan vara liksom nog så tungt. De flesta har ju någon i familjen kanske som är lite extra krävande. Och vem ofta, jag säger ofta, ni får inte bli arga och skicka mig massa meddelanden om att jag gör skillnad på könen. Men det finns faktiskt i statistiken att den kvinna som bränner ut sig, det är oftast när de har fått två barn. Och varför det börjar väl den här ojämnheten, förutom att vi har strukturella problem och det är nedärvd historia, så börjar det väl också med att Det är vi kvinnor i början som tar hand om barnen mest och får mest insyn. Och männen, det är nog jättejobbigt att stå vid sidan av och bara titta in och liksom inte känna sig inbjuden. Jag kom, amen, som att de inte ens vet var kläderna ligger och så. Det där är sånt problem. Jag har jättemånga kvinnor som kommer till mig och vill liksom, de vill skapa förändring. De vill göra sin dröm, kanske starta något eget eller så. Men det stora bromsklossen är att de driver redan ett företag helt själva. De tar hand om allt och det finns inte utrymme för att leva sin dröm om man inte blir mer jämlik. Vi lever ju ändå nu 2000-talet. Mannen kan också bjudas in till det. Och du som lyssnar, du kanske tänker så här, men så här har jag inte. Men du kanske har så här lite grann. För nu pratar jag ju om extrema situationer. Men jag tror faktiskt att det är många som har så. Kvinnorna ser extremt stressade ut kring så här student och jul och så. Ja, och jag vet inte, jag tror också vi kvinnor har svårt att släppa den rollen. För vem är vi om inte vi fixar allting då? Det är som att det har mormor gjort och det har farmor gjort och det går tillbaka till historien. Och är du inte en sån som har den här fixargrejen och du kanske inte är den här planeraren och den här oumbärliga projektledaren, så kanske du är den som tar allt emotionellt. När barnen krisar så får du vara där och de kanske krisar hela tiden. Och varför jag pratar kring det här just nu är för att, ja men sommaren, du ska också få ledigt. Du ska inte behöva vara den som planerar allt. Jag tänker så här, är det så ojämnt i er relation? Börja i det lilla. Börja prata med din man om det. Jag tror att han också, eller kvinna då om det är så, också känner att han vill bli inbjuden. Jag tänker så här, när jag kommer tillbaka från mina retreats, då känner jag mig lite... Då har jag klivit av ekorrhjulet. Vet jag knappt hur jag ska komma in. Alltså det tar 2 sekunder sedan jag är inne. Men du vet, man bara står där och ser så här, gud, allt det där ska man göra. Och det är kanske så den parten som bara jobbar och skiter i allt och planerar ingenting och vet inte vem som fyller år eller vad folk heter ens en gång. Utan du ska hålla koll på allt. Men... ja, nu blir det här kanske lite obegripligt. Men ta chansen den här sommaren och liksom bryt det här mönstret. Och det är inte lätt att bryta. Det tar tid. Det gör det. Men börja bli medveten om hur knäppt det är. Er man kan också planera. Okej, ja, det kan ju vara så att man ska göra det man är bäst på. Men man måste ju ändå mötas någonstans. Så planera om. Sätt er ner och se vad kan den andra göra helt enkelt. Och kan ni börja mötas lite mer och kanske kan bli lite mer jämlikt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Till hösten så har jag platser i min coaching. Inte så många dock. Så är du intresserad så gå in på carolinorbeli.com och signa upp så kan vi träffas på ett 30 minuters kostnadsfritt möte. Och som jag tidigare sagt så min coaching handlar inte om att du ska bli någon annan för att få ett bättre liv. Det handlar snarare om att du ska skala av det som inte är du och på så sätt så minskar du stress och skapar mer klarhet. Och vi jobbar i 4 steg där vi först identifierar problemet, arbetar tillsammans med självläkning och acceptans för att sen bygga ett starkt självledarskap. Och det här självledarskapet ska göra att du mår bra långsiktigt. Är du intresserad av det så signa upp helt enkelt. Jag har också ju september, alltså den 14 september startar jag en kurs. Och där jobbar vi lite på samma sätt fast i grupp. Och vi går igenom ämnen som prestationskrav, stresshantering, tankar, självkärlek, rädslor. Och vi gör det i grupp, men man måste inte dela om man inte vill. Vi ses på Zoom och jag föreläser. Ni får uppgifter och vi diskuterar. Jag tror att det här kommer bli en underbar kurs. Och så är du intresserad av det så är det samma sak där. Gå in på carolinnorbeli.com och signa upp. För det här avsnittet har jag träffat en jättehärlig kvinna, Sofia Citoni. Hon berättar om sin utmattning. Hon har arbetat en stor del av hennes liv i krigszoner. Och utan att hon visste om det så har hon drabbats av svår PTSD. Lyssna till en härlig kvinna, Sofia. Hej och välkommen till Prestationspodden, Sofia.
Tack så mycket.
Hur har dagen varit?
Den har varit fin. Jag har fått ta på mig min sommarklänning äntligen. Så jag är överlycklig.
Visst är det härligt?
Det är jättehärligt.
Ja. Vad jobbar du med i dagens läge?
Jag arbetar som handläggare på en myndighet. Jobbar med internationellt utvecklingssamarbete.
Aha. Är det mycket stress eller hur?
Nej, det är det inte. Alltså, ska jag inte säga, det låter som jag inte gör någonting då. Nej. Men det är inte jättestressigt, nej.
Nej. Hur hamnade du där då?
Jag sökte mig dit. Jag har jobbat på flera sådana här myndigheter med samma frågor. Men just den här myndigheten då har jag inte jobbat på tidigare. Så att jag ville testa någonting nytt.
Men vad drev dig in i det här typen av jobb?
Jag har alltid varit intresserad av att hjälpa människor. När jag var väldigt ung så tittade jag på tv på Live Aid. Kommer du ihåg det här?
Ja.
Bob Geldof.
Ja.
Och såg mycket lidande i världen. Och bestämde mig då att nej, men det här vill jag också göra. Jag vill jobba för FN. Jag vill jobba med att hjälpa människor. Så det blev en drivkraft redan när jag var väldigt liten.
Hmm. Hur var din uppväxt? Var är du uppväxt någonstans?
Jag är uppväxt i Tensta, en förort till Stockholm.
Men vad tror du att det är att hjälpa andra? För jag vet att du skrev det till mig. Viljan av att hjälpa andra, var kommer det ifrån?
Jag vet inte, känna meningsfullhet kanske. Att känna att man gör något. Jag upplevde ganska snart att nej, men jag vill göra någonting för andra och jag vill det känns meningsfullt. Det är det ordet jag tänker på. Och det bara infann sig ganska tidigt.
Det var om vi backar bandet till att du mattade ut dig. Var befann du dig då?
Jag arbetade utomlands. Jag arbetade i en väldigt stressig miljö, i en konfliktzon. Jag visste inte det redan då, att jag hade blivit att jag befann mig i den situationen. Jag visste att det var väldigt stressigt, men för mig var det liksom vardag på något sätt. Och det drev mig och jag tyckte att det var roligt. Sen flyttade jag hem till Sverige.
Var var du då någonstans?
Jag var i Palestina, i en stad som heter Hebron.
Ja, och där var det krig.
Det är ett område som är påverkat av konflikt.
Ja.
Ja.
är det fortfarande det?
Ja, det är det. Ja. Det är, ja.
Tänk på vilken lång konflikt egentligen. Ja. Ja. Men hur var det där då, att vara där för dig?
Det var, jag var där ungefär 2 år. Så för det blev ju vardag efter ett tag. Och jag har arbetat, jag arbetade där tidigare, 15 år tidigare. Jag jobbade i Jerusalem. Och det var en väldigt bekant miljö. Men det var nytt för mig att arbeta i den rollen som jag hade. Och jag var, vi jobbade också väldigt mycket varje dag. Jag jobbade som rådgivare för en observatörsstyrka.
Vad spännande. Det låter ju väldigt spännande.
Ja, ja, det var det. Det var det faktiskt.
Vad kommer du då med för råd, eller vad man ska säga? Hur arbetar du?
Jag jobbade som politisk rådgivare, så jag följde det politiska läget och gav som politik.
Ja, imponerande. Och hur var det för dig? Liksom, trivdes du med det?
Jag trivdes med det. Jag tyckte väldigt mycket om mitt jobb, men jag jobbade hela tiden i princip. Jag kunde inte riktigt släppa. Dessutom så är man ju liksom hela tiden, det man jobbar med är hela tiden närvarande. Så man kan inte gå hem efter 5 och sen kan man, man kan inte stänga ner, utan man är liksom, det hela, allting är liksom, hela jobbet är nästan 24 timmar om dygnet. Och sen så hade vi, det var så att vi jobbade nästan varje dag. Sen fick vi ta ledigt lite då och då. Så det var inte så att vi hade helger och kunde ta ledigt. Så jag fick liksom aldrig någon tid för återhämtning, inser jag nu.
Men jag förstår. Ja. Och vad ledde det till, eller hur?
Det rullade på. Mm. Jag märkte inte av så mycket just då när jag arbetade. Jag visste att jag... så jag kände inte, liksom, inte av någon symptom, utan det kom ju senare. Men så att jag bara körde på liksom, och utan någon som helst typ av återhämtning. Så det blev vardag.
Har du någonstans fått lära dig hemifrån att det är okej att köra på sådär, eller...?
Jag eller hemifrån, jag tror inte att jag hade med mig det tänket liksom. Jag hade inte med mig det, och det är också jag insett nu, att jag förstod att jag kunde behövde ta ledigt lite då och då och till stranden eller liksom, men jag hade nog inte medvetenheten om vad det innebär att ta hand om sig själv och att liksom helt koppla bort och stänga ner och lyssna inåt. Den kontakten hade jag inte med mig själv.
Vad hände sen, om du berättar? Hur ledde det sen till utmattningen?
Jag var med om en väldigt traumatisk upplevelse. Det var väldigt oroligt på just en viss period. Och så det var väldigt mycket demonstrationer. Det var väldigt spänd stämning. Och det var väldigt mycket ljud runt omkring. Det var väldigt mycket ljudbomber. Och jag arbetade väldigt mycket under den perioden. Och jag vet att så jag var mitt i liksom, mitt uppe i allting. Och liksom pressade mig själv och leverera och prestera i allt det här. Trots att det var väldigt obehaglig situation runt omkring. Sen åkte jag hem till Sverige, och jag kommer ihåg att jag kort därefter, en vecka efter, skulle jag hem på julledighet. Och så kommer jag ihåg att jag satt på ett café, tror jag, och lyssnade på julmusik. Men jag kunde liksom inte höra julmusiken, för att jag hade fortfarande de här ljuden i huvudet. Och det var då jag tänkte inte på att det var någonting som var konstigt, utan jag tänkte att det här var väl, ja. Det var ingenting. Och några månader efter det så flyttade jag hem till Sverige. Och då hade jag ett arbete som gjorde att jag fortfarande reste. Jag reste till Afghanistan och till Irak. Så jag reste fortfarande till de här miljöerna. Och började få allt mer ont i kroppen. började få stel nacke, började få problem att andas, men jag trodde jag hade astma. Alltså det började komma upp lite så här små symptom när jag hade flyttat hem till Sverige. För det var lugnt och tryggt här.
Så kroppen kunde få chans att reagera.
Ja. Den pratade med mig, men jag lyssnade inte. För jag fortsatte ju jobba väldigt hårt. Och jag förstod nog inte riktigt vad det var som hände. Jag förstod inte, för jag visste inte hur jag skulle lyssna på kroppens sätt att säga till mig att jag behövde ta det lugnt. Så det liksom höll på ett år innan jag blev sjukskriven. Och jag tänkte att jag blev stel i nacken, och så gick jag till kiropraktorn, och så gick jag och försökte knäcka nacken i 6 månader och förstod inte riktigt. Jag hade problem att andas, och det var ju ångest, fast det visste jag inte, utan jag trodde att det var astma. Så då fick jag en astmaspray och massa sådana. Jag tänkte inte så mycket på, och jag började tappa förmågan att läsa och skriva, och tänkte mer att men du, det är bara jag som behöver jobba lite hårdare, liksom pressa mig själv lite mer. Jag visste nog inte riktigt vad jag skulle annars göra.
Och du tror att det här kommer ut av händelsen, eller att liksom din tid där i Palestina?
Jag tror att det triggade någonting som redan fanns där. Mm. Jag tänker att jag försöker också förstå, för jag försöker titta bakåt nu och se att jag hade nog liksom, det kändes som jag liksom var, jag drev mig själv väldigt hårt i det här, inte, och jag visste inte riktigt hur jag skulle hur jag skulle ta hand om mig själv, hur jag skulle lyssna in något. Så att jag tänker att jag hade inte den, jag visste inte riktigt. Jag gjorde lite, jag yogade lite, men då jag hade en liksom, jag var bortkopplad från mig själv på något sätt. Jag liksom bara var i en sån här prestations
bubbla.
Ja, det ska jag göra. Så att jag tänkte inte så mycket på mig själv.
Och hur blev det sen då för dig? Alltså hur reagerade kroppen, ännu starkare, eller vad hände?
Ja, till slut så gick det blev ju allt värre. Till slut så kunde jag inte nästan andas. Då hade jag liksom ångest konstant. Det kändes som jag hade tryck på bröstet. Det kändes som någon satt på mitt bröst. Och jag kunde inte andas. Att jag kunde inte använda magen längre. Utan jag kunde bara andas från bröstet. Och sen hade jag svårt att sova. Och jag hade svårt att, som sagt, fortsatt svårt att läsa och skriva. Liksom det här kognitiva. Mitt minne fungerade inte som det skulle. Tills jag då gick till en läkare som sjukskrev mig direkt.
Ja, usch. Var du rädd då, eller?
Ja, jag var faktiskt rädd. Jag kommer ihåg att jag gick ut från, när jag inte skulle gå tillbaka till jobbet igen, så gick jag runt hörnet och grät. För att jag kände ett sånt, alltså jag kände mig så misslyckad. Och liksom, det var en sån skam i att inte kunna få gå tillbaka och liksom... På ett sätt också tänkte jag att jag blev sjukskriven i juni. Så jag tänkte, kanske ingen märker. Jag kanske bara, alla kommer tro att jag är på semester. Jag kommer tillbaka om en månad. Men jag var sjukskriven i 9 månader.
Oj, ja, det är ändå länge.
Ja.
Ja. Och hur var det? Eller framförallt om vi då stannar då i den här skammen som ofta är att man har misslyckats. Hur dealade du med det?
Inte alls i början. Det var ju väldigt svårt, för jag har inte sett mig själv på det sättet tidigare. Jag var väldigt hård mot mig själv. Ja, jag hade svårt att acceptera att det hade hänt. Det som hade hänt.
Vad sa omgivningen då? Dina föräldrar och så?
Nej, men omgivningen... Nej, men de... I början kom jag ihåg att jag tog... sån här ångestdämpande medicin, och det var också nytt för mig att ta piller. Tänkte jag, nej, det här tog emot, men det gjorde mig väldigt trött, så jag somnade överallt. Så att jag kommer ihåg att jag ibland var hemma hos min familj, och jag bara somnade för att jag var så trött. Och de, nej, men väldigt reagerade väldigt bra. Det är ju, jag tänker att det var mycket jag som trodde att omgivningen skulle reagera på ett annat sätt. Men det är också kanske för att jag kanske hade en tendens att också bry mig om väldigt mycket om vad andra skulle tycka och tänka. Om det här misslyckandet som jag upplevde det som.
Jag fattar. Ja, och började det sakta försvinna ifrån dig? Eller hur var dina månader?
Det var svårt att hantera, svårt att acceptera. Den här acceptansen kom inte förrän långt, långt senare. Så jag försökte nog bara förstå vad det var som hände. Och varför jag inte bara kunde jobba bort allting eller prestera bort allting för att få mig att må bättre. Och också känna när man är sjukskriven att inte försöka leverera i sjukskrivningen var också väldigt svårt för mig. Så att de första månaderna handlade väl bara om att liksom ändra mitt tankesätt. Dels kring mig själv och kring hur en återhämtning skulle se ut.
Tog du hjälp med det eller?
Ja, jag fick stöd av företagshälsovården och sen så fick jag gå på ett rehabiliteringsprogram. Sen blev jag också kopplad till en klinik som jobbar just med veteraner som har jobbat internationellt i samma kontexter som jag hade jobbat i. Och det var då jag förstod att jag hade i grunden en PTSD som sedan ledde till en troligtvis till en depression och en utmattning.
För vad gör den här PTSD med dig? Eller vad gjorde den med dig, tror du?
Det var ju det som jag märkte av sen att min kropp är liksom den här fight and freeze. Att jag var liksom ja, helt stel i kroppen. Så det är ju... det känns som allting gick ihop. Liksom. Alla symptomen var de samma. Det här med tröttheten och ångesten. Det tog ett tag att försöka sortera i det här. Vad det var jag hade, för jag blev sjukskriven för utmattning. Men sen så var det vad som var grunden. Det fick jag reda på långt senare. Att det här var troligtvis det som hade lett till det. Till utmattningen.
Och är det att kroppen alltså var typ i chock på något sätt?
Ja. Så jag kommer ihåg att det är fortfarande faktiskt min... Nu är jag lite mer omtänksam mot min lilla nacke. Jag får alltid... Om jag är väldigt stressad och har haft en period då jag genomgått väldigt mycket stress så blir min vänstra nacke väldigt stel. Och det är som en sån här liten... det är som en liten varningsklocka. Det förstod jag inte förut. Men det var inte bara nacken, det var hela kroppen som var stel. Men nu så är det här som min lilla varningssignal till att nu måste du... Nu är det dags för lite återhämtning. Så jag är lite tacksam för det nu.
Precis, att tacksamheten att kunna, liksom att kunna förstå signaler. Jag förstår precis det där. Man får massa olika signaler, men man har ingen aning om vad det är. Och det är nästan som att det blir löjligt med alla olika signaler. Alltså att man... Jag tror att folk känner igen sig i det. Man springer runt på alla olika ställen och behöver få hjälp. Men man fattar inte. Det sista man förstår är att man behöver backa och ta det lugnt. Men i ditt fall, att backa från en PTSD är ju nästan omöjligt. Alltså, där krävs det väl mer. Hur har de hjälpt dig med det?
Först och främst... var det bara att försöka förstå. Att bara landa i, det här. Mer än att bara gissa. Så själva, alltså att jag fick själva... Det liksom, att man kunde landa i att det var. Att bara landa i att... Det, för att jag tänker att... Jag visste ju att det var någonting mer än bara utmattning. Men att jag bara förstås för vad det innebär att ha PTSD. Vad är det som föranleder det? Hur någon får förklara för en liksom att det här är troligtvis det som händer dig. Och det här är symptomen och det här, så här kan man behandla den. Men jag fick en remiss i varje fall till en terapeut som jag fortfarande går hos. Så att de bedömde att eftersom det hade gått lite tid, eftersom jag ändå hade fått behandling för utmattningen, så hade det gått lite tid, så, så fick jag terapi. Sen så kan ju de hade lika gärna kunnat göra bedömningen att jag behövde en annan typ av form, till exempel EMDR. Eller liksom.
Ja, det har jag gått på.
Ja. Mm. Men i mitt fall så behövde jag kognitiv terapi.
Uh-huh.
Och det var det. Jag visste ju att jag hade varit med om någonting traumatiskt. Men jag tänkte ju, eftersom jag har varit med om massa sådana tidigare. För jag har jobbat en hel del utomlands. Och jag har varit med om lite svåra upplevelser. Jag har varit med om en skottlossning. Jag har åkt in i områden där de har bombat. Inte just... Ja, men så att jag har varit med om lite som för mig är väldigt jobbiga situationer att se och höra, såklart. Men det hade inte satt sig, för man får ju gå igenom när man gör den här PTSD-utredningen, får man ju se vilka traumatiska upplevelser man har varit med om, och så gör man en tidslinje och så ser man vad det här som har satt sig, och då visar sig att det som hade satt sig, det var den senaste upplevelsen. Sen så förstod jag att det kan ju vara någonting som kanske sitter kvar, precis som du sa, för en lång tid tillbaka som triggas. Det kan vara någonting, i mitt fall, triggades flera år senare av ljudet av ljudbomber, till exempel. Eller, så att det kan ju vara... men just det här traumat var relaterat till det som jag hade varit med om.
Ja, och för dig är det ju mer... Man förstår, du har jobbat inom det här och du har varit utomlands och du har varit i krigszoner och så. Men för andra som lyssnar kanske... har varit med om mindre.
Ja.
Ja. Men det är väldigt bra att de har det här, att de hjälper till på det här sättet och ändå har den här förståelsen. Jag har ingen för PTSD, tycker jag. Alltså att de tog dig, förstod det.
Ja.
Ja.
Ja, det tog ju ett tag, för att jag gick ju det här rehabiliteringsprogrammet för utmattning. Och vi kom ju från helt... Alla i det där programmet hade ju olika bakgrunden. Allt från någon som var lärare, någon som var... Och så tänkte jag att jag... Ja, vi hade olika bakgrund, men symptomen var de samma. Men sen att jag hade någonting mer, det visste jag inte. Jag misstänkte att det var någonting just på grund av det som jag hade varit med om. Men inte... Ja, det var därför det var så härligt att få gå till specialister som är specialiserade på just utredningar om PTSD.
Mm.
För att kunna antingen utesluta det eller bekräfta att det kanske var så att jag hade det. Eller hade haft det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Så hur länge har du gått nu i terapi?
Nästan 2 år.
Mm. Och hur känns det då? Hur känner du att du blir bättre i kroppen?
Ja, jag har lärt mig lyssna till min kropp mer. Jag har lärt mig förstå och sätta perspektiv på saker och ting. Sen går jag till en viss typ av terapi som är väldigt självsnäll, det akt. Så att jag har också lärt mig att vara mer självsnäll mot mig själv. Det har varit fantastiskt. Det har hjälpt mig otroligt mycket faktiskt. Och också att det har varit... jag har hamnat hos en person som också... förstår det jag har varit med om, för att kan relatera till den typen av arbete jag haft eller den miljö jag har befunnit mig i. Så det betyder också väldigt mycket faktiskt.
För du har haft den här drivkraften. Vad tror du den kommer från? Du har ju haft väldigt driv. Och, från att ha sett Live Aid till att du faktiskt liksom jobbat med det du har jobbat med och är ute i de här krigszonerna. Och, ja, vad tror du dina... Vad kommer den här drivet ifrån?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror att den bara... den har alltid funnits där på något sätt. Jag har alltid varit en drömmare och tänkt att allting är möjligt. Jag tänker också, jag kan också tänka tillbaka nu. Vad var det som fick mig när jag var 18 år och flyttade till Egypten och studerade där? Och då tänker jag titta på 18-åringen nu. Jag förstår inte riktigt vad som... Men jag tycker att det kom så naturligt att bara... Världen blev liksom... Den var så stor och det fanns så mycket att utforska. Så att det har varit en nyfikenhet på livet hela tiden.
Och modig.
Ja. 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 Sen så när jag började, första gången när jag åkte utomlands så blev det bara... men det är här jag ska... Det känns som min själ är internationell. Den är inte... Den är så mycket större. Och det bara drevs av någonting som fanns inom mig. Jag visste det liksom. Det bara föll naturligt att jag skulle fortsätta bo och arbeta utomlands.
Ja, gud, min själ är också internationell. Den är inte svensk bara. Nej, jag förstår precis. Men det är ju bra cool som har gjort någonting åt det. Och bara, ja... Vågat, helt enkelt. Jag förstår att det känns som att du tar det för givet. Allt det man gör tar man ju för givet. Men har du under den här tiden som utmattad liksom börjat hitta nya sätt att vara? Förutom ACT då, mot dig själv. ACT, för de som inte vet, är ju att jobba mycket med acceptans. Att acceptera sig själv. Och vara i nuet, lite så. Att acceptera nuet, eller?
Mm. Exakt så. Och det var det jag hade svårt för, att vara i nuet. Apropå den här drivkraften. Jag var alltid så här, nästa land, var jag skulle ta vägen. Och vad kan jag göra nu, liksom?
Förutom ACT, alltså för de som inte vet, så handlar ACT om att acceptera nuet. Den är ju ny, om man säger så. Om man jämför med andra terapiformer. Har du kommit upp andra saker i dig? Vad har kommit upp av din utmattning?
Oj, otroligt mycket. Jag brukar säga att jag är tacksam för att jag blev sjukskriven och utmattad. För att det har fått mig omvärdera sättet jag lever mitt liv på. Vad är mina värderingar i livet? Jag har tänkt väldigt mycket på det och också hur jag kan... det som tidigare var min drivkraft att hjälpa andra, ta mig ut i världen, kan jag liksom göra det på andra sätt? Hur tar jag hand om mig själv? Jag tror det är också som jag har fått lära mig, att jag levde liksom på ett sätt utanför mig själv. Jag ville brydde mig bara om världen och vad som hände i världen och hur jag kunde bidra till att göra till en bättre värld, men sen så glömde jag bort att ta hand om mig själv. Så att jag har ju faktiskt under åren arbetat väldigt mycket på att ta hand om mig och prioritera mig också. det som man säger, för att kunna hjälpa andra måste man också hjälpa sig själv.
Verkligen jätteviktigt. Men det ligger sällan i hjälparens natur. Alltså om man ska göra skillnad så krävs det ju ofta tyvärr att man går ut. Det du gjorde kanske var svårt att kombinera med den personen du är idag. Eller?
Ja, eller på det sättet. Mm. Det stämmer. Sen har jag också... Det har också lett till en otrolig själsresa på något sätt. Personlig utveckling. Så förutom då det som du sa var ACT, så har jag också utbildat mig inom Reiki. Och det har också varit har ändrat mitt liv helt. Hur jag tänker på hur jag använder min energi. Vad jag lägger min energi på. Liksom känna inåt. lärde känna mig själv. Sen gör jag mycket yoga, men jag har också ett annat synsätt på yoga. Allt det här är om det här holistisk hälsa är jag jätteintresserad av. Hur jag liksom, hur allting hänger ihop, hur vi alla är connectade med varandra och världen. Så att ja, det har varit mitt hela mitt liv ändrades efter sjukskrivningen.
Tänk vad att det krävs utmattning för så många att få den här resan. Alltså jag är inkluderad i det när jag säger det. Men att det är så att det, ja, men det är inte så lätt att komma till många insikter om hur man vill ta hand om sig själv, vad som är viktigt i livet och så, utan att vara med om någonting jobbigt, eller hur?
Ja, det stämmer till 100%. Det är, ja, ibland när jag tänker tillbaka så tänker jag, men hur följde det här inte... Det här, varför var det inte här naturligt för mig att ta hand om mig själv på det här sättet innan?
Nej.
Men man får helt apropå acceptans.
Ja.
Det blev som det blev. Och nu är jag där.
Mm, precis. Det är ju många i vår generation som inte har fått lära sig just det. Alltså att ta hand om sig själv, för våra föräldrar haft ett annat fokus. Alltså de har ju inte kanske lärt ut just den grejen som vi nu står inför och kommer ju lära våra barn. Alltså, ja, mina barn såklart får höra väldigt mycket om utmattning och stress och kan allting. Men jag tror att det är andras barn också. Det blir, ja, men som jag pratade med en psykolog förra avsnittet om, att det faktiskt kanske kommer bli på ett ämne i skolan och personlig utveckling. Eller, ja. Förstår du vad?
Jag hoppas det. Det vore helt fantastiskt.
Ja. Mm.
Tänk om man hade fått lära sig det, ja, då.
Ja. Tänk vad mycket man skulle ha åstadkommit hittills då. Eller med ett lugn. Med, alltså, att inte behövt ta den här långa banan runt.
Mm.
Att gå först och... liksom göra våld på sig själv eller vad man ska säga med en utmattning och sen till förståelse.
Ja.
Men det är ju som sagt acceptans som är det viktiga i det ändå.
Absolut.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men den här skammen och allt, har det försvunnit?
Ja, det har den. Ja, den försvann. Det tog ett tag innan den försvann. Men den hörde ju hemma i en prestationsbaserad självkänsla. Att om jag inte kunde leverera och prestera så var det bara... Mm. Och jag kunde inte ha den här drivkraften. Jag förstod inte vad jag var utan den, eller vad jag var utan att kunna jobba på det sättet eller med de frågorna. Vem är jag om jag inte är mitt jobb eller det jag gjorde tidigare?
Mm.
Det tog ett tag för den att försvinna.
Och när gick du tillbaka till ditt jobb då? Hur lång tid dröjde det? Ja, det dröjde ju 8 månader tills du gick tillbaka till jobbet.
Ja, exakt. Och sen mitt i pandemin. Så det blev ju automatiskt så att vi gick inte resa. Så att det här internationella blev ju hemarbete som för alla andra. Så det var ju också en omställning. Så jag tror att när jag skulle gå tillbaka till mitt arbete och börja arbetsträna, så tror jag att jag hann med en vecka. Sen så skickades vi alla hem. Mitt i pandemin.
Kom lättnad för dig då?
Ja, det är ju lite svårt att komma tillbaka apropå det här med... Det börjar ju lite med sån här... det är svårt att gå tillbaka till en arbetsmiljö. Man är liksom, man bara försvann och sen kom man tillbaka. Så i och för sig var det bra att jag fick den veckan för att liksom arbeta med det. Men det är någonting man pratar om under rehabiliteringen, att det är ett svårt steg att komma tillbaka till samma miljö igen.
Men om du har du något tips till andra hur man ska tänka? För jag tänker många som lyssnar, eller det är många som kommer, som jag sa till dig innan, som kanske väljer att gå till ett annat jobb. Men du har ju valt att ändå gå tillbaka till din arbetsplats först och främst.
Ja, och jag tror att det var viktigt för mig att göra det, fastän det var svårt.
Mm.
Det var jättesvårt att kunna, apropå det här med att man... att tro att alla skulle tänka någonting om mig som hade varit borta eller sjukskriven. Men det sitter ju allt satt ju i mitt huvud. Så för mig var det ganska bra. Alltså det var verkligen arbetsträning att komma tillbaka till det. Och det gick ju bra. Så att jag tror att... jag förstår att det är många som... jag bytte jobb sen. När jag hade gått tillbaka till att arbeta 100%. Men jag tycker ändå att det var bra att jag fick den arbetsgången på samma jobb. Sen alla gör ju som de. Men i mitt fall var det bra för...
Självkänslan.
För självkänslan,
ja. Det kan ju verka som det värsta man någonsin kan tänka sig. Gå tillbaka till något ställe där man har... Så att säga misslyckats, ja. Om de andra. Man tror att andra ser det så, fast det är ingen som gör det. Men man har det i sin... Men det är ju väldigt bra att jobba med sina demoner på det sättet, att gå tillbaka, även om det inte är där man vill stanna.
Nej, exakt. Så jag valde att göra det. Det gick bra. Alltså det var det som fungerade för mig.
Mm. Mm. Och nu står du inför att ta tjänstledigt. Och berätta.
ja, jag ska ta tjänstledigt i 6 månader för att starta eget. Och sen jag kom tillbaka så har jag insett att man kan ha en hobby. Så att jag har tillsammans med en före detta kollega startat ett fotokollektiv, en förening. Och sen har jag, som jag sa, utbildat mig inom Reiki också. Och sen, jag kände att jag ville göra någonting med det. Jag vill utforska det och jag vill kunna arbeta med det som känns meningsfullt på ett annat sätt.
Vad är ett fotokollektiv för något?
Ja, vi är några stycken som har arbetat internationellt, som har tagit foton och har historier att berätta. Så att vi berättar historier genom våra foton.
Mm.
Storytelling.
Ja, vad fint. Var ligger det någonstans då?
Nej, det gör vi det här.
Aha.
Det är i cyberrymden, jag säger.
Ja, det är på internet.
Det är på internet.
Jag såg framför mig en lokal.
Ja, oj, det gör jag också. Men kanske inte nu.
Nej. Vad är det för hemsida?
Det heter Field Photography Collective. Så att vi samlar in historier. Nu har vi också jobbat en del med... vi har haft lite workshop med ungdomar. Då de får också berätta historier och prata om fred och konflikt i världen. Men göra det genom fotografering.
Vad fint.
Mer kreativt. Cool. Ja, jättekul faktiskt.
Så nu vill du ägna dig mer åt det och utveckla det helt enkelt. Och vad härligt att du ger dig själv den chansen. Och vad fantastiskt som du sa innan du började, att man kan faktiskt ta tjänstledigt. Det är inspirerande för andra. Man kan gå tillbaka, man kan ta tjänstledigt, man kan göra massa saker om man tillåter sig, eller hur?
Ja, det här var ett läskigt steg faktiskt. Men och så, det känns så rätt att få göra någonting med det här kreativa som jag känner och ändå koppla det till mitt tidigare liv, ska man säga, men mitt det här internationella livet, fast jag gör på ett annat sätt. Men genom fotografering, genom Reiki, tänker jag att jag ska försöka koppla det just till personer som jag, som har varit ute och arbetat. Men innan man åker ut och arbetar, att man har gjort en inre resa. Jag hade önskat att, det är mycket så här, det här önskar jag att jag hade gjort innan.
Mm.
För man får lära sig väldigt så här, hur man ska hantera om man blir kidnappad eller om man, ett hus brinner och hur man ska ta sig ut ur det här huset. Men jag lärde mig inte riktigt hur jag... tar hand om mig själv när jag arbetar i sån här miljöer. Nej. Så att det skulle jag vilja koppla in reikin till på något sätt. Så att, ja, vi får se vad det blir av det här.
Vad coolt. Ja, vad roligt. Vilken karriär du har bakom dig och vilken karriär du har framför dig. Och liksom hur som helst så är vägarna öppna.
Ja, absolut.
Härligt. Tack snälla för att du kom till podden och jag kan ju lägga med en länk till er utställning så att de kan klicka. För jag tror inte de uppfattade hela det.
Nej, det var ett långt namn.
Ja, precis. Ja. Jag kan lägga med det om det är någon som går in och kollar.
Ja, tack så mycket.
Tack, tack. Tack snälla du som lyssnar. Det skulle betyda supermycket för mig om du sprider podden. Tycker du om det här avsnittet och har det hjälpt dig så sprid det till människor som behöver det. Eller skriv till mig på Instagram, @carolinenorbelicoaching. Eller vad vet jag, gå in på iTunes och lämna en recension. Annars så, eller hur som helst, så ha en jättebra vecka. Hej hej!